Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sillypodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden tillbaka med ett andra avsnitt för veckan. Patrik Styrket, jag, Makoto, finns med mig på andra sidan linan. Hur mår du?
Jo då, jag mår bra tycker jag. Fullt upp den här veckan såklart med matcher och så vidare, mycket dramatik. Vissa väntade saker, vissa mindre väntade saker får man väl säga av resultaten vi har fått, alltså i liksom Europaspelet den här veckan. Och sen har det börjat hända lite i Sillyfronten också.
Mm, ja, det gör det verkligen. Det är många som vill lämna.
Ja, framförallt det.
Ja, men jag har fått lite känsla av den där gamla Halloween-låten I Want Out från 80-talet. Den känslan har över hela Sillyfönstret just nu. Det är bara spelare som vill dra. Inte minst från PSG. Vi har ju varit inne på Kylian Mbappé tidigare. Han verkar ju vilja dra. Gini Wijnaldum vill också dra. Han har bara varit där i 6 månader.
Ja, alltså han verkar ju ångrat sig. Blivit riktigt...
Alltså jag förstår honom.
Du gör det?
Ja, det har kommit mycket uppgifter om att han inte har kommit in i gruppen, att de då sydamerikanska spelarna har gaddat ihop sig, att han då skulle utgöra konkurrens för, vem är det nu på mitt...
Paredes, tänker du?
Ja, Paredes, ja. Wijnaldum är en betydligt bättre fotbollsspelare än Paredes. Jag tycker inte ens de är på samma nivå. Men de sydamerikanska spelarna på något sätt håller ihop och har försökt mobba ut Wijnaldum till förmån för Paredes. Enligt uppgifter från Paris.
Ja, alltså...
Men det är ju sådär det funkar i den där klubben. Det är ju ingen riktig fotbollsklubb.
Nej, men alltså, han har ju inte fått den liksom roll eller den speltid och det förtroende som man kanske trodde. För att det var väl mycket också Pochettino som var en del i att Wijnaldum valde PSG. Han hade mycket att välja på i somras, en av de här. Och han var väl en av de första som dök upp, om jag inte helt missminner mig, ordningen på alla de här megavärvningarna. Så att det var ju efter Wijnaldum som Messi och Ramos och så vidare dök upp. Så att det var väl inte riktigt vad han väntade sig, att han skulle presenteras med den kalibern och spelare där. Och sen har han ju hamnat på något sätt i någon form av periferi. Han har väl gjort vissa bra saker, men har inte heller nått upp riktigt den nivån som man hade hoppats på i PSG under de gånger han har spelat heller. Och det verkar ju som att han då vill... Ja, nu vill han out, han vill tillbaka till Premier League dessutom, verkar ju vara just det. Att han fattar väl att det kanske passar mig bättre att spela där. Och då är det ganska intressant om klubbar som nämns i det här läget, för att Wijnaldums aktier har ju inte stärkts av det här halvåret i PSG. Liverpool verkar inte aktuellt, för då vill han väl snart ett annat äventyr. Första laget som dök upp överhuvudtaget i ryktet väg var ju såklart Newcastle. I Wijnaldums fall så har han ju också spelat där förut, så att det finns ju en annan aspekt i det. Var ju otroligt lyckad där, det var ju en anledning till att han hamnade i Liverpool en gång i tiden.
Jag vet inte vad man skulle ändå säga att han var otroligt lyckad i Newcastle.
Tycker du inte?
Klart, han var bra. Nej, men han var bra, han var en av deras bättre spelare.
Det är
absolut,
väl otroligt
men...
lyckad. En av deras bättre spelare.
Det var ju faktiskt så att han åkte ur med Newcastle. Så att
okej då.
Så att det var ju inte ett lag som mådde jättebra. på den tiden heller.
Nej, individuellt lyckas, kollektivt fatalt misslyckas.
Ja, han gjorde ju framförallt en del mål där. Det var, han spelade ju på kanten i det laget. Lite märkligt använd Newcastle. Och gjorde framförallt mycket mål i en match som boostade upp. Det var ju många som var väldigt förvånade över att Liverpool värvade honom. Och framförallt att han inte då var tänkt att vara en ytter, utan att Liverpool skulle sätta honom centralt på mittfältet. Men där hade ju Liverpool tänkt till. Och kände att här fanns en underutnyttjad resurs. Och det gjorde det verkligen. Så att, han var bra i Newcastle, absolut. Han var en av deras bästa spelare. Ja. Om han är sugen på att gå tillbaka dit, inte i det här läget, inte att ha varit en av Liverpools absolut bästa spelare under de senaste åren, vunnit ligan, vunnit Champions League och sen tillbaka till Premier League. Alltså det är ju en sak att gå vidare till PSG, men tillbaka till Premier League för att kastas rätt in i en nedflyttningskamp, det kan jag inte se framför mig.
Vad ger du för Arsenal då? För det är ju de som snarare har dykt upp sen.
Det kan jag absolut tänka mig. Och det vore ju väldigt synd. det hade ju känts lite, det hade blivit lite känslomässigt nästan, känns det. Jag tycker väldigt mycket om Wijnaldum, tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Han hade gjort det mittfältet bättre.
Ja, det är ju
min bestämda uppfattning.
Ja, det är ju utan tvekan, man fattar ju helt och hållet varför alltså Arsenal visar intresse och PSG sägs ju ändå vara,
gud ja,
någorlunda öppna för någon form av lånelösning. Men här är ju ett lag som jag vill kasta in i den här mixen. Men det kanske är lite känsligt att göra det. Men sett i speltyp som hade mått jättebra för honom i Manchester United.
Jag tycker att han är för mycket tvåvägs för egentligen vad det Manchester United behöver, om jag ska vara riktigt ärlig. De behöver mer en utpräglad defensiv. De skulle behöva mer än Declan Rice.
Ja, men
tycker jag personligen till... Jag tycker de har en del, ja, men det är Donny van der Beek och Paul Pogba och så vidare. Det är, Donny kanske inte spelar det med lika, liksom på samma nivå. Men ändå lite liknande i spelstil så där.
Men utifrån vad Rangnick vill ha, ja, och en hårt jobbande, nu tror jag i och för sig att Fred kommer att blomma under Rangnick. Det är min personliga tanke. Jag tror faktiskt seriöst att Fred kommer vara en de kommer räkna med här framöver. Nu tittar han ju på Haidara också. Haidara är väl lite mer defensivt lagd, men fortfarande har tvåvägskapacitet. Wijnaldum är ju så pass komplett. Det verkar väl som också, ja, vi får väl se vad som händer med Paul Pogba. Det är ju det där som är lilla joken där i United, om hur det blir med hans framtid. För om han försvinner måste du ersätta. Där hade både Haidara eller Wijnaldum kunna vara alternativ, men bara för att bredda den positionen och inte förlita sig på Fred McTominay. Så ser jag ändå att det finns ett fynd att göra. Nu kommer inte det här hända. Nu tror jag snarare att Arsenal ligger väl närmare till hand, så det finns ett större skrikande behov. Men jag tycker United ändå borde dyka upp i, ja, spekulationerna eller i liksom ryktesnurran. Men vi får väl se vad som händer. Det är ju långt kvar fortfarande.
Ja, men det är långt kvar. Men jag ser nästan ännu mer nytta för honom i Arsenal. Mm. Ja, många lag.
Tottenham.
Alltså, gubevars, Liverpool skulle behöva ha tillbaka honom igen med tanke på hur skadeproblemen har varit på centralt mittfält. Men det kommer ju inte hända. De har ju liksom, de har lämnat den förhandlingen bakom sig. Och Liverpool tittar ju på andra. Vi har inte med det på listan här, men det har kommit nya uppgifter om Jude Bellingham ju.
Ja, det glömde jag ju lägga till. Det kom jag på. Det var ju flera dagar sedan, höll jag på att säga. Men det var
precis, ju inte riktigt. Och det har pågått sedan i somras. Det här är någonting som har rapporterats om mycket och länge. Och det är ju nästan så att Jude Bellingham själv vid något tillfälle har uttryckt sig som att det kommer bli så. Även om det var rätt länge sedan.
Frågan är om det är... Att,
det är ju precis... Det är ju Liverpools modell. Det är ju inte Liverpools modell att förlänga med 30 plus spelare i någon hög utsträckning och ge dem premiumlön på långa kontrakt. De jobbar på ett annat sätt. Det ska vara unga spelare in och det ska utvecklas och så vidare. Det är svårt att hitta en mer intressant central mittfältare än 18-årig Jude Bellingham just nu, så att jag förstår om det är ett spår som de hellre tittar på och är beredda att lägga stora pengar på.
Fast de behöver ju, de kommer behöva slå transferrekord då. Gör dagens
det kommer de nog behöva
gör dagens Liverpool där för en 18-åring.
Det är inte alls omöjligt. Man är ju definitivt beredd att göra det på en 18-åring snarare än på liksom typ en 27-åring.
Ja, så är det.
Om du förstår vad jag menar.
Nej, alltså som spelare så känns den ju helt självklar. Och det borde ju vara ganska självklart för många klubbar. Alltså Bellingham har ju bara fortsatt spikrakt utvecklas åt rätt håll i Dortmund. Man fattar ju helt och hållet vad typen kom ifrån när han var i Birmingham, när alla klubbar ville ha honom. Men med facit i hand, Dortmund-flytten tror jag var helt och hållet rätt för honom. Det är ganska många man säger det om som går till Borussia Dortmund för övrigt. Det är väl Alexander Isak undantaget, höll jag på att säga. I och för sig var det väl bra för honom på sikt ändå. Men när man ser till liksom unga spelare som väljer just Dortmund i konkurrens med andra storklubbar för att då få rätt språngbräda vidare. Vi har ju sett vad det har gjort för Erling Braut Haaland, som ju kommer vara ryktenas man här framöver. Det är ju helt uppenbart att han kommer gå nästa sommar, men att det kommer bli världens dragkamp. Det jag undrar lite är ju, Liverpool vill ju utnyttja då liksom den här Haaland-hypen för att samtidigt då poacha åt sig Bellingham medan liksom resten av storklubbarna sover. Och det finns ju en tanke i det, men jag undrar om inte Dortmund är ännu mindre benägna att sälja samma sommar. För de är ju bra med Haaland, kommer de kunna släppa Bellingham också samtidigt? Ja, det återstår att se. Frågan. Men det är dyrt.
Han har kontrakt till 2025 tror jag, Bellingham. Så att det är ett långt kontrakt att köpa ut. Så att billigt blir det inte i sådana fall.
Miljarden kan man ju räkna med.
Ja, det får man nog göra. Definitivt.
Jag tror han var
att han då också fortfarande bara är 19 år gammal vid det läget. När vi ändå är på Liverpool så kan vi nämna att de kikar på även på spelare med lite kortare kontrakt. Så har man ju också varit benägen att göra. Minns Thiago Alcantara till exempel, som kom in på utgående kontrakt. Och en av dem är Paulo Dybala, som ju har en enorm högsta nivå i sig och man skulle kunna se i ett Jürgen Klopp-lag verkligen.
Alltså Dybala är ju kanonrekrytering om de skulle lösa det, tycker jag. Jag tycker det är en fruktansvärt bra spelare. Men, och särskilt om de skulle få honom på fri transfer. För där sitter ju de i ett läge där han inte har förlängt det här kontraktet än. Han fick ju frågor om det nu efter ligamatchen mot Genoa. Blev väl i helgen här. Då han bara konstaterade att ja, mitt kontrakt är nog inte det som Juventus behöver fundera på främst för tillfället, med tanke på att de har lite andra problem att ta ställning till. I och med då hela
typ
den här,
ta poäng i fotbollsmatcher.
Ja, jag tänkte snarare hela den här plus Valencia-utredningen.
Ja,
där.
Den också.
Den lilla detaljen. Poängen har faktiskt börjat ta lite nu här på sista tiden. Vi går ju väldigt bra i Champions League och gått vidare där. Det är inte alla storklubbar förunnat att göra.
Nej.
Så att, men det är ju just den här utredningen, vad som kommer ske nu när, ja, det som vi alla egentligen sett med de här swap deal-övergångarna, att det kanske har trissats upp lite värden på vissa spelare på vissa sätt som inte är helt okej. Framförallt inte om du är börsnoterade som Juventus är. Så att det har ju varit, vad heter det, finanspolisen, den italienska, gjorde ju ett tillslag här för några veckor sedan. Och vi får väl se vad det där utmynnar i, helt enkelt. Det är svårt att juridiskt fastslå ett värde på en fotbollsspelare. Och det är väl det som gjort att vi inte har sett några liksom stora straff för det här tidigare. Bortsett då var det Chiesa som fick poängavdrag för någon liksom, just plus Valencia historia. Vi får se vad det renderar i Juventus fall här.
Vidare då på Liverpool så kom det uppgifter då från Liverpool Echo. Verkligen LFCs Prada, eller Pravda menar jag. husorganet, att Jared Bowen och Rafinha finns på listan till sommaren. Och Jared Bowen har också pratat jättelänge om.
Ja.
Pratades om honom i somras. Rafinha är också en sån där spelare som har nämnts länge, som de uppenbarligen aktivt tittar på. Och när det kommer till Jared Bowen så kan det kännas lite underväldigande för många Liverpool-supportrar. Många är så här, men vi måste titta på världsklass och så vidare. Men det ligger ju helt i linje med hur den klubben har jobbat. Alltså titta på, ja, men Andrew Robertson, vi nämnde Wijnaldum, Diogo Jota. det är ju spelare på ungefär den nivån som man ser en helt annan potential i. Jerry Bowen är en kanonspelare tycker jag, och rent spelartypmässigt så är det ju en spelare som hade kunnat verkligen fungera i ett sånt system som Jürgen Klopp spelar.
Om Jared Bowen är liksom redo att ha en mer liksom roll i periferin och en roll i rotation, så är det ju, ja, det är bara att köra tycker jag. Jag tycker det känns, jag håller helt med dig att det känns som handen i handsken. Det är precis den typen av spelare som Liverpool brukar pricka rätt på.
Huruvida han vill lämna West Ham just nu, det är väl osäkert, men någon som vill lämna Atletico Madrid är Joao Felix. City uppges intresserade, han ska vilja lämna, det lär också kosta en del pengar. Jag vet inte hur hans kontraktsituation ser ut, men han kostade ju rätt mycket när han kom till Atleti, om man säger så.
Ja, han är den dyraste spelaren genom tiderna för dem och kostade väl över 1,2 miljarder för att liksom köpa loss. Det lär kosta om du ska köpa loss honom, för Atletico lär ju inte vilja gå back på den här affären. Jag tror inte kanske, en miljard borde väl såklart räcka, liksom marknadsvärde just nu ligger väl där någonstans. Och det är inte lätt för någon klubb att bara hova ut det, han har ju kontrakt i 2026. Och anledningen att det här dyker upp nu, det är ju att Joao Felix känner att han blir, alltså att han begränsas i Atletico Madrid. Han får inte den liksom kreativa friheten han vill ha att utvecklas. Han får inte speltiden han behöver för att utvecklas. Han känner att Cholo Simeones fotboll inte liksom har, alltså att den inte ger honom plats för att göra det som man vet att han kan göra. Det är också ganska intressant att han inser det här i efterhand. Han visste väl vilken klubb han gick till att börja med när han valde Atletico Madrid. Men sen var det väl också att då var det också ett läge, Atletico Madrid, vi hade någon sorts tro att de skulle bygga om till något offensivare. Visst har de blivit lite mer offensiva än vad de kanske var under sin allra högsta prime, men samtidigt så är det ju fortfarande Cholo Simeones hårt jobbande system som sitter i väggarna där. Du har fått in Luis Suarez, Antoine Griezmann, konkurrensen är ju löjligt hård i offensiven där. Så att jag förstår honom. Jag tror inte dock att, alltså City, det förstår jag också intresset, för de ser ju en otrolig potential och de får in en nia som kan bli hur bra som helst fortfarande. Han är bara 22 år gammal fortfarande. Och den där högsta nivån han har och potentialen han har, det räckte med att se honom live när de var här i Stockholm och spelade i Atletico mot Juventus för ett par år sedan. Det räckte med att se vad han gjorde där och se hans bollbehandling, hans liksom driv live, för att förstå att det här är inte en vanlig fotbollsspelare. Det här är någon som har något helt annat och en helt annan potential och liksom en enorm höjd. Jag tror inte att det är ingen som kommer liksom lyckas lösa en miljard i det här vinterfönstret, och då sitter jag och funderar på ett lånealternativ. Och det är just i och med att jag sitter på att fundera på ett lånealternativ jag inte vill räkna bort Barcelona här.
Nej.
För att de ville ju låna Joao Felix i somras. De ville ju swap-låna Felix mot Griezmann. Och Atletico svarade, men vi tänker inte låna ut Felix, men vi kan ta Griezmann. Och Barcelona sa okej. Och så hamnade de där de hamnade. Men det hade förvånat mig om de inte skulle försöka åtminstone, eller åtminstone ringa ett samtal den här vintern för att se liksom, kolla läget, se om det finns någon möjlighet att lösa något sånt. Sen hade ju det varit en kortsiktig lösning, för de skulle aldrig ha råd med den köpoptionen som skulle dyka upp och sannolikt sättas. Så att City känns väl som ett rimligare alternativ på så vis. Men jag förstår varför Joao Felix vill lämna. Jag förstår också om Atletico Madrid inte är så sugna på att sälja egentligen, för att det är en sån prestigevärvning. Det var en sån värvning som skulle sätta tonen för hela deras nya projekt, för hela Atletico 2.0. Det hade ju varit en, ja, imagemässig också liksom förlust att då inse att det funkade inte att sälja honom för mindre än man köpte. Så att det blir väldigt intressant att se vad det kommer leda till, men jag får ju känslan av att Joao Felix inte är nöjd med situationen som den är nu i alla fall.
Nej, och det här var ju en farhåga man hade inför den här värvningen. Vi visste ju hur Simeone spelar sin fotboll och vilken typ av anfallare det har varit där innan. Joao Felix är liksom ingen Diego Costa direkt, varken i attityd eller i spelstil.
Nej, inte riktigt.
Två tunga pjäser i Chelsea som är oklart vart de vill någonstans, men de har i alla fall inte skrivit på några vidare kontrakt. Det handlar om Antonio Rüdiger och Cesar Azpilicueta. Fortfarande utgående kontrakt, har väckt intresse hos Barcelona, Atletico Madrid i Azpilicuetas fall. I Antonio Rüdiger har det väl pratats om varenda klubb i hela världen, känns det som, vid det här laget. Bayern München och Real Madrid, det är väl de som har känts mest troliga.
Mm. Och Real Madrid känns väldigt, väldigt troligt just nu. För det verkar ganska uppenbart att Real Madrid har varit intresserad av Rüdiger ett tag nu, av förklarliga skäl. I princip sen de beslutar sig för att göra sig av med Ramos och Varane på ett bräde. Ska sägas också att med facit i hand känns ju det där draget som kändes drastiskt och galet i somras, känns det som att Florentino Perez återigen har lyckats pricka rätt exakt när han ska göra sig av med en spelare och inte. Men i alla fall, att Rüdiger då, i och med att de har haft någon lycka med när man plockade in David Alaba på fri transfer i somras, han har ju varit strålande hittills, så ser man ju möjligheten här nu att göra det här på nytt. Att locka en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare i liksom, ja, övre halvan av liksom, över 25, vad är han, 28 Rüdiger. För att skriva ett bra kontrakt med honom, plocka dem på fri transfer och få in en världsklasspelare. Det verkar som att, ja, som brittiska medier skriver, att Rüdiger väljer att casha in. Att göra Real Madrid-flytten då liksom. Och Real Madrid ska ju enligt Athletic vara helt övertygade om att de kommer lösa det här. Att det ska till och med ha skett möten med Rüdigers agent. Han har faktiskt en agent, han är inte agent i sig själv, hans brorsa. Och Real Madrid, där man då på något sätt uppges ha kommit överens om en förhandsdeal. Såklart inget är påskrivet eftersom de inte får skriva på saker innan det bara är 6 månader kvar på kontraktet. Men att Rüdiger ska vara inställd på en framtid i Real Madrid just nu.
Ja, och Azpilicueta då, alltså lagkaptenen, en av kulturbärarna i Chelsea i det här.
Jättekonstigt att han inte har behandlat det, för det verkar ju som att Aspi själv vill stanna. Men att Chelsea ännu inte har slängt upp ett kontraktbud på bordet.
Ja, och där är det väl samma sak, att man behöver förnya och föryngra, även om spelaren fortfarande är en viktig kugge. Jag menar, högerback, de har Reece James som ju är en av ligans absolut bästa högerbackar. Nu har han ju spelat till höger i en treback då, under Tuchel, och där funkar han ju jättebra. Det är ju en enormt skicklig spelare, Azpilicueta, med liksom med den inställning och rutin och allt som man har. Men 32 år gammal, det som jag känner är väl antagligen det man inte är överens om, är antagligen kontraktslängden. Då Azpilicueta känner att han har många år kvar, mycket kvar att ge, men att klubbarna i den här storleksordningen är ovilliga att ge längre kontrakt till, eller inte bara i den här storleksordningen, men är ovilliga att ge längre kontrakt till spelare som då har fyllt 22 eller 32 i det här fallet, som Azpilicueta. Och jag menar, han har ju varit där inte riktigt hela sin karriär, men bra nära.
Det är en lagkapten, det är ju som du sa, kulturbärare. Jag tycker en otroligt underskattad fotbollsspelare, verkligen. Och hans liksom vikt för Chelsea också till viss del underskattad. Det är ju på senare år jag tycker den har lyfts på den nivån jag tycker den ska vara på. För att han har ju varit en självklarhet så många år i den här klubben. Det är ju helt uppenbart varför de spanska jättarna tittar på honom, för att det hade varit en superförstärkning för oavsett vilket lag, att få in den vinnarskallen, den erfarenheten, den lugnet, den mångsidigheten och en riktigt bra fotbollsspelare.
Verkligen.
Det rapporteras ju att i Chelseas fall så är ju resten av Chelsea-spelarna undrar, men vad håller ni på med? Varför har ni inte fått ett nytt kontrakt än? Att de är liksom lite chockade över att Aspi inte har förlängt den eller fått det erbjudandet. Men samtidigt så är det ju ett väldigt intressant läge i försvaret i Chelsea. Rüdiger var vi inne på, som väl känns som den som är mest troligt nu lämnar, i och med att Real Madrid har bestämt sig. Men du har ju Christensen, sitter på utgående också, med väcker intresse, som har gjort det jättebra liksom i Chelsea, och en viktig del. Thiago Silva såklart också på ett utgående kontrakt, så att du kan inte byta ut hur många backar som helst. Och den här Attila Salaiva visar sig inte vara klar, trots allt.
Nej, precis. Så Christensen då håller man ju på att förhandla med. Mm. Där är man heller inte klar då. Och där är det oklart vad hur förhandlingarna ser ut. Det är ju det är fortfarande en ung spelare.
Ja.
Så att ja, det är en hel backlinje egentligen i Chelsea som har frågetecken runt sig, och det är såklart ingen höjdare situation. De ju kliver in också en väldigt väldigt tung vinter. De ska ju iväg och spela klubblags-VM.
Ja, det är dessutom ju i februari till och med i år, klubblags-VM. Mm. Det är bara en sån sak. Så att
den här vintern kommer bli matchtung för Chelsea, kan man minst sagt säga.
Ska sägas med det där med liksom veteraner och kontraktslängder, att såklart det ligger mycket där du säger där, att Chelsea vill ju säkert inte skriva mer än ett, max två år med Aspi i det här läget. Och Aspi kanske vill ha ett längre. Där är ju då, om man får lyfta en annan spelare, någon som är liksom en sportchefsdröm i kontraktslängder, är ju Luka Modric. Som nu förlängde med ett år den här säsongen, har utgående igen. Men uppges nu också vara redo att förlänga ännu ett år, för att han, trots att han är 36 år gammal, fortfarande är en av världens bästa mittfältare.
Ja.
Men där också, förstår, nu är i och för sig han betydligt mycket äldre, men samtidigt liksom de här ettårsförlängningarna. Lite som Zlatan gör just nu i Milan också. Han har redan börjat sätta press på att han vill ha ett till 40 år gammal.
Och det är ju så här, det är ju så här det funkar med spelarna som kommer upp. Och det var ju problemet med Wijnaldum också i Liverpool ju. Att man inte kom överens om kontraktslängden.
Sergio Ramos.
That's the wrong information. Sillypodden är den här veckan sponsrad ut av 1X2.se, en speltips- och rek-sajt. Jag har med mig Andreas Nord därifrån, och tillsammans då med 1X2.se och Sportbladet så har vi tagit fram en tävling, Andreas, där vi har fått våra första vinnare.
Ja, men precis, stämmer detta? Det stämmer. Vi kör ju veckovis, så första vinnaren där har varit Adam Nyberg som fått välja en valfri matchtröja, och Marcus som har fått välja en halsduk då. Så att första
grattis.
Veckans vinnare till dem, grattis ja.
Och det är en ny tävling på gång direkt, va?
Ja, det dras redan i helgen, så ta chansen direkt att gå in på 1X2.se och vara med och tävla. Allt man behöver göra är ju att gissa resultatet i lite matcher, så har man chansen. Och man har ju chansen på den här stora tävlingen vi kör tillsammans med, Patrik.
Just det, precis. Man vinner 10 000 kronor att lägga på valfri sportresa. Det är ju riktigt mäktigt. Kan vara en dröm som går i uppfyllelse för någon där. Och dessutom så går man in på 1X2.se, så finns det speltips. Det är ju det som ni sysslar med så att säga till vardags.
Ja, men precis. Vi är ju en sajt där vi har samlat några av Sveriges främsta spelexperter, så man kan gå in och ta del av gratis speltips från oss. Och jag tänkte skicka med mig ett speltips inför helgens Premier League. Det var ju en hel uppsjö match att välja på där, men jag landade till slut i matchen mellan Chelsea och Leeds. För bägge lagen har en del defensiva avbräck, så jag tänkte att här kan det vara bra läge att gå in på ett överspel, för det finns ju fortfarande gott om offensiv kapacitet på planen. Så spelet blir över 3,0 mål till 2 gånger pengarna.
Och för att ta del av den här tävlingen, som då också är kostnadsfri såklart, och fler speltips och rek, så gå in på 1X2.se. That's the wrong information. Jo, för att det finns fler spelare som jagar nya utmaningar och som kanske behöver göra det. Dejan Kulusevski till exempel, vi var inne på Juventus tidigare. Dybala, en av de spelarna som befinner sig före i hackordningen just nu. Eller ja, har ju gjort hela tiden såklart. Kulusevski har ju inte fått den speltiden under den här säsongen som man hade velat, och jagas av Arsenal och Tottenham.
Ja, enligt italienska uppgifter, La Repubblica för att vara exakt, så ska ju till och med Arsenal planera att bege sig ner till Italien för att prata med, och liksom, ja, de ska ju till och med presentera ett bud, eller ha ett bud redo för att plocka in Kulusevski till januari. Sen är problemet för Arsenals del, eller det som är hindret, att de måste övertala Dejan Kulusevski om att det här är en flytt värd att göra. Vilket ska återstå att se om de lyckas göra och så vidare. Och det finns ju pros and cons på liksom att gå dit och inte. Men det är ju ett jobbigt läge. Jag vet att jag har väl sagt rakt ut att han borde liksom bara fly, sett till liksom förtroende han fått om Max Allegri. Men samtidigt är det inte så pass lätt. Det finns ju möjlighet, han är ju en del av en generationsväxling i Juventus, tålamod och liksom insatser kan mycket väl liksom vända för honom, att han får mer förtroende och så vidare på sikt. Men samtidigt, det är bra klubbar som jagar honom just nu. Om de har en tanke med honom och ger honom Premier League-flytt där han faktiskt skulle få en startroll och så vidare och inte bara se som någon form av rotationsalternativ, ja, då är ju absolut både Arsenal och Tottenham intressanta. Arsenal för att jag tycker ändå de har någonting positivt på gång. Det man ser honom kunna gå in i vissa roller på den, på liksom i Arsenals offensiva trea där och faktiskt fungera. Sen är ju den konkurrensen hård också. Men man ser möjlighet till speltid. Tottenham, samma sak, där han skulle kunna användas, ja, som en i liksom till höger i 3-4-3, kanske istället för Lucas Moura spela med Kane och Son, skulle kunna användas, ja, i vilken som helst av de där rollerna och funka, tror jag, under en tränare som Antonio Conte. Så att det är ju spännande alternativ, och det ska bli väldigt kul att se vad det här utmynnar i under vintern. Men för jag tror det kommer pratas en hel del om det, en Kulusevski, och det är ju ändå uppgifter på att Juventus kan tänka sig sälja för att de kanske vill finansiera annat. De vill ju ha in en riktigt bra forward bland annat i det här fönstret. Det är ju såklart intresserade av Dusan Vlahovic i Fiorentina och mycket annat. Och man har Dybala-situationen att ta ställning till. Så att jag ser det verkligen inte som omöjligt att vi får se en flytt i januari. Men det kan också mycket väl vara så att han stannar också och slåss om sin plats i Juventus.
Fick en fråga från Pelle Pettersson här, vi slänger in den då. Och den gäller ju bland annat Dejan Kulusevski. Han undrar så här: vem skulle vara mest spännande i Arsenal, Alexander Isak eller Dejan Kulusevski?
Alltså, Isak hade ju varit otroligt spännande att ha på topp i det här laget, tycker jag. Med, alltså, vi vet att han funkar som i symbios med Martin Ødegaard från Real Sociedad-tiden. Alltså, det skulle vara en ung anfallare som vi vet kan göra mål, som jag tror hade passat Arsenal-profilen perfekt. Sen har jag otroligt svårt att se att Arsenal skulle ha råd eller intresse att investera så mycket pengar, i alla fall nu, i det här fönstret, för att plocka honom från Real Sociedad. För Real Sociedad, ärligt talat, är en klubb som har mycket mer spännande saker på gång den här säsongen. Man slåss om en topp 4-plats som jag faktiskt tror att man har goda möjligheter att ta i Spanien. Och alltså, därmed en Champions League-plats. Man har gått vidare i Europa League och kommer få ett slutspel där under våren. Jag ser inte anledningen för Isak att flytta till Arsenal nu. Sen på sikt, såklart, Arsenal som klubb, det är ändå en stor klubb. Det är ändå en klubb som man kopplar till storhet, även om de har haft ett tufft senare år. Det borde också vara på så vis en övergång som kanske lockar. Men jag tror att han hade passat utmärkt. Sen tror jag att Dejan Kulusevski hade kunnat passa väldigt bra också. Så att, ska vi inte säga båda då? Men det kanske blir för mycket. Alltså, Isak, ja. Kulusevski, Ødegaard, nej, det blir...
Nej, det blir för mycket. Jag känner ju att det de behöver just nu är ju någon som vet vart målet står, och det är väl Isak i första hand.
Det vet han ju. Han är otroligt god koll på vart målet är. Så att, ja, Isak hade ju varit en drömvärvning för dem.
Fler spelare som vill bort. Lucas Digne vill bort från Everton.
Ja, eller alltså, han har inte uttalat sagt att han vill bort från Everton, men däremot så är det ju så att det har ju uppenbarligen totalt skurit sig mellan honom och Rafa Benitez. Det kom ju uppgifter i The Athletic om, han var ju inte ens med i truppen mot Arsenal här i måndags. Och det visade sig vara bara en ren petning. Att liksom, Din har varit irriterad på att under Benitez har inte han fått storma fram på yttern på samma sätt som han gjort tidigare, där han haft en jättefin poängfot och gjort massa poäng, och kan ju vara en anledning till att han nu för tiden inte är kvar i mitt fantasylag också, att han inte har fått förtroendet under Benitez. Tappat sig, slår inte fasta situationer på samma sätt som han gjorde tidigare heller, och är liksom oroad över sin individuella utveckling, samtidigt som han också är oroad över den utvecklingen Everton tar. Marcel Brands var ju en av, alltså, huvudfigurerna i att övertala Digne att faktiskt gå till Everton. Han är ju inte kvar. Så att, och det ska ha skurit sig, och då tänker man att det kan bli någon form av övergång här i vinter, för att vem vill sitta i en trupp där du inte känner förtroende från tränaren när ingenting funkar. Särskilt i ett läge där Everton ändå teoretiskt sett skulle kunna vara någon form av försäljning för att kunna finansiera annat som de behöver få in. Så att, och det finns ju lite uppgifter här om att Chelsea ändå ska vara lite intresserade. Han hade ju passat ganska bra i Chelsea, även om de har både Ben Chilwell och Marcos Alonso, så, men då ska ju väl någon av dem bort i sånt fall. Men jag ser det inte som omöjligt att Dinho väljer att röra på sig just på grund av att det har skurit sig med Benitez.
Nej, precis. Får vi se hur länge Benitez är kvar.
Ja, den detaljen är också ganska viktig i sammanhanget.
Det är ju lite rörigt där.
Så är det.
Emil Salomonsson vill lämna Japan, Makoto.
Eller vill lämna Japan. Han har gått till och presenterat för IFK Göteborg idag.
Ja.
Och då det kom från ingenstans där. Han har skickat ett meddelande här, såg jag på vad heter det, Twitter, till de japanska fansen. Där vi kan titta här. Nu har jag inte hunnit läsa det exakt här, men det är ett väldigt fint meddelande där han tackar liksom för allt stöd han har fått. Alla
skriver han på japanska?
Han skriver på japanska.
Är det han som skriver, tror du?
Korekarasaki wa avispa no supporto minasan no issho ni chimo shite masu chime to koshite. Jag tror faktiskt att han kan med lite hjälp ha skrivit det här själv. Men jag kan ha helt fel. Allas höger wingback med nummer 3, Emil Salomonsson, har han signerat meddelandet. Och han skriver att han älskar allihop. Otroligt populär. Men det anledningen till att det här är med i körschemat är för att jag faktiskt vill skicka ett tack till Emil Salomonsson. För att alltså, sättet som jag har liksom upplevt hur han har hanterat de här 2 åren i Japan, den respekten han har visat för den japanska kulturen, den öppenheten han har tagit sig till det här äventyret, otroligt fin alltså förebild och otroligt fin representation för de svenska fotbollsspelarna hur han har agerat i Japan. Och jag tycker det är jättetråkigt faktiskt att han lämnar serien. Såklart att man fattar att han vill tillbaka till IFK Göteborg. Men all respekt till sättet han har hanterat tiden i Sanfrecce Hiroshima, Avispa Fukuoka och det han har byggt upp där. För han har ansett vara en av japanska ligans absolut bästa ytterbackar under sin tid. Han har utvecklats som spelare, men också så här, ja, man märker på hans liksom Twitterflöde och sånt att han är otroligt omtyckt bland fansen. Och han visar otroligt liksom respekt till den japanska fotbollen och till alltihopa där och till klubbarna. Så att, nej, det är otroligt, 2 otroligt fina år som han gjorde i J-League. Och jag hoppas att fler följer, och att de som följer till J-League från Allsvenskan, om de gör det, att de följer Emil Salomons också exempel med hur man ska agera som utlandsproffs i Japan.
Mm. Fint. Du får väl chansen att ställa frågan själv till honom när han har flyttat hem till Sverige.
Ja, men det finns ju en, du kan ju läsa under tröjan intervjun med Erik Niven. Den går nog att hitta i vårt arkiv när den pratar just om tiden, ja, just i Japan. Den säger ganska mycket också.
Newcastle kommer vi prata varenda avsnitt om den här vintern, skulle jag tro. Det handlar om mittbackar och en hel lista som har nämnt som potentiella mittbacksalternativ. Lloyd Kelly, Mattias Ginter, Joe Rodon, Sven Botman, har nämnt som alternativ.
Det är inte den sista listan vi kommer ha heller. På
det är inte det. Här är 4 alternativ. Det finns säkert fler där ute, men en sån som Sven Botman till exempel är ju en intressant spelare att ha med sig in i ett sånt här projekt också. Att bygga någonting på. Ge en central plats i ett truppbygge.
Har man inte börjat slentrian kasta in Sven Botman till alla klubbar som börjar mittbackar? Har inte det blivit ett namn kanske som otroligt slentrian kastas in i allt? Alltså så fort ett lag behöver en mittback så är det, ja, men Sven Botman är bra. Han är lovande. Att han slängs ju alltid in på ett eller annat sätt. Han är alltid aktuell. Han är aktuell oavsett vilken klubb det är som letar en mittback, så är Sven Botman just nu aktuell. Och då ställer man ju sig helt ogrundat frågan, varför har ingen värvat Sven Botman än? Det är en fråga som jag tänker låta vara obesvarad. Men i det här fallet då, så är det ju då det som är intressant i Newcastle är just att de samtidigt här nu, de har ju inte en direkt liksom sportligt ansvarig. De har ingen som är direkt ansvarig för världen. De har ingen sportchef. med det här nya konsortiumet som har tagit över klubben, så är det ju så att de då har anlitat en extern rekryteringsfirma för att leta sportchef och samtidigt då plockat in någon form av övergångsrådgivare som ska bara rädda upp det här vinterfönstret. Och de här namnen ska ju vara namn som dykt upp i samtal med Eddie Howe där på kontoret i Newcastle, detta enligt Daily Mail då. Där Lloyd Kelly väl får anses vara det mest alltså lättlösta alternativet att plocka från Bournemouth. Sen så kanske de är i någon sorts ordning på hur enkelt det kommer att vara att lösa dem. Ginter från ett svagt Gladbach som det faktiskt är i år. Ginter dock en duktig mittback, så ett absolut ett vettigt alternativ. Joe Rodon från Spurs som egentligen behöver mittbackar snarare än göra sig av med mittbackar. Och sen slutligen då Sven Botman med all den konkurrens som uppenbarligen finns om Sven Botmans signatur. Så att jag gissar väl på att det slutar någonstans där runt Kelly Ginter i liksom i verkligheten sen i slutändan. Men vi får väl se vart. Det ska ju bli väldigt spännande att se vilken nivå Newcastle lägger sig på i det här fönstret och vad det är för namn de kan plocka. Det kommer vi vara inne på. Det har vi varit inne på förut och kommer vara inne på igen. Men jag tror nog att det är ungefär Lloyd Kelly-nivån vi kommer få se till en början. För att om de inte har en sportchef på plats och det är Eddie Howe som får styra, det kommer inte vara några megavärvningar om de inte liksom bara serveras ett fynd att göra, tänker jag. Så att det kommer vara spelare. Men samtidigt att liksom plocka in, ja, Lloyd Kelly var, visst är det en lovande mittback och mångsidig och har liksom god potential och så vidare, men det känns inte som en värvning du gör för att rädda kontrakt.
Nej, alltså, ja, alltså visst han är lovande, men han är ändå 23 år gammal nu och han spelar fortfarande i Bournemouth. Så att det är ju inte, det är inte så att han kliver in och automatiskt gör det.
Nej,
det
precis.
Liksom en klass bättre.
Och det skulle jag säga, Joe Rodon gör väl inte det heller?
Nej, det är ju oklart faktiskt. Men det är ont om mittbackar. Det är ont om mittbackar.
Fast det är, alltså är det där? Jag fick liksom så här, Milenkovic sitter där med en påstådd 15 miljoner euro klausul i Fiorentina. In där och peta om något. Jag tycker ju att din Joe Gomez-idé är helt briljant. Det är ju precis vad de behöver. Alltså det har varit en perfekt lösning för dem. Så att det finns ju mittbackar. De borde ju liksom, Pau Torres har vi pratat om jättemycket om, bara gå in där och liksom stör de andra toppklubbarna som är intresserade av honom. Hör av er till Bayer Leverkusen och hur är det med Tapsoba? Hur är läget där? Newcastle måste ju ta sig för här lite. Och också kanske då, nu har jag ju också sagt att jag såklart de kommer gå på safe bets från andra Premier League-klubbar och så vidare. Men samtidigt, de har ju en attraktion, Premier League som liga har en attraktionskraft som gör att de kan handla från hyllor de nödvändigtvis inte borde kunna handla för i andra ligor. Jag skulle inte förvåna mig dugg om Pau Torres skulle vara intresserad, inte skulle kunna tacka nej till den löneförhöjningen som skulle innebära att gå till Newcastle till exempel. Jag tror att det finns väldigt, väldigt bra mittbackar som går att lösa för dem. Om man tittar, Mattias Ginter hör väl till den kategorin i och för sig, tycker jag. Och Botman också. Så att är det, ja, åtminstone så är det ju upplyftande, för det var ju en lista på fem namn egentligen, och så var ju Mohamed Elneny det femte. Han är ju inte en mittback utan snarare till mittfältet då. Men det är ju uppenbart i alla fall att de också ser behovet av att de måste få in en försvarare, kanske helst två i det här fönstret. Så att det ska bli väldigt spännande att se vart de lägger, alltså vilken kvalitet de lägger sig på i värvningarna i alla fall.
Ja, så är det verkligen. Och de lagen som har varit framgångsrika med den här typen av väldigt pengastinna lag liksom sammansättningar, att kunna välja och vraka på något sätt, de har ju byggt från bakifrån. Det är både Chelsea och City gjorde det. Chelsea gjorde det definitivt i med José Mourinho i början där, var ju oerhört målsnålt verkligen, och City lyfte ju först när Vincent Kompany kom in och tog över taktpinnen i den backlinjen. Det var ju då de fick fart på sitt bygge, så att det finns en logik i att de börjar med att titta bakifrån.
De behöver hitta sin Kompany, kan man ju säga.
De behöver,
ja, men det är ju den de behöver. Ja,
verkligen. Vi har fått lite frågor i vanlig ordning.
Vi fick en utav Max Jönsson här på Instagram. Det går att höra av sig till oss där ni hittar oss. Vi finns på Instagram också. Vad har ni för tankar runt Malmös anfallare Kolak och Birmancevic? Stannar de eller bör de flytta?
Alltså jag tycker faktiskt att det har varit två succévärvningar. Båda tog plats i min årets elva, som ni kan höra för övrigt på i Allsvenska podden som spelade in igår. Om ni undrar hur jag, Hugo Månsson och Josip Ladan tog ut våra lag. Nåväl. Birmancevic borde ju väcka intresse sett till liksom vilken succévärvning det faktiskt har varit, tycker jag. Hur han har bara gått in och levererat poäng och så vidare. Där lär det finnas intresse. Ja, och det ska bli spännande att se vad det är för form av bud som kommer. Och det är en ung spelare det pratas om fortfarande. Så att han lär väcka intresse. Colak är ju frågan om Malmö vill köpa loss eller inte. Och den tycker jag på något sätt att jag ser inte felet oavsett vad de väljer här. Att såklart att 30 miljoner är en ofantligt dyr prislapp. Det är det för den spelaren. Och det går att argumentera för att det inte är kanske det smartaste av Malmö att göra. Men samtidigt tycker jag att Colak har... Han har väldigt mycket i sig. En fruktansvärt bra forward. En väldigt liksom bra spelare. Och där har man ju också sagt att alla parter vill att vi ska ta över honom permanent. Och där tycker jag att om det går att lösa och du känner att du har ekonomin för det, jag tycker att det kan vara värt det. Det är inget återförsäljningsvärde på så sätt i Antonio Colak, men det är en fruktansvärt bra anfallare. Sen, ja, han har missat ganska många chanser den här säsongen, men han slutar ändå på tvåsiffrigt antal mål. Han är ett väldigt stor del till att de tar till Champions League-gruppspelet och den får värde av internationell kaliber. Så jag säger behåll Antonio Colak, om det går. Mm.
Ja. Niklas Hultén Lindgren skrev: tjena, hade inte Umtiti varit perfekt för Milan att värva nu egentligen? På tal om mittbackar som vi inte har nämnt än så länge i det här avsnittet. Men vad är Umtitis aktier nu för tiden, och framförallt hur mår hans kropp?
Ja, det är ju det som är problemet, att Umtitis aktier är ju inte jättehöga. Han sitter ju i, alltså, jag vet inte vilken frysaggregat eller fiskpinneliknelse man ska använda i det här läget, men han ser ju inte dagsljus i alla fall i Barcelona, så är det ju. Problemet är ju det här med att han, ja, nu har han i och för sig gjort 13 matcher den här säsongen, där hade jag faktiskt helt, nej, det var ju förra säsongen då 13 matcher såklart, han har inte sett skymten av speltid i år. Men alltså, ja, det är ju... Det är ju frågan, alltså grejen är ju att han vill ju såklart ta en okej lön om han flyttar. Alltså Barcelona är ju på nivån att de funderar på liksom bara säga upp hans kontrakt. I och med liksom läget som han är i. Han, det var ju en ganska jobbig situation nyligen när han liksom konfronterade ett gäng fans som helt onödigt stannade upp hans bil och ställde sig i vägen när han skulle åka ifrån träningsanläggningen. Det är mycket som inte funkar där, och såklart att det är bäst för alla parter med en flytt. Men det var ju någon en gång, nu vet jag inte, nu drar jag det här ur huvudet lite, men det var ju i samband för ett par år sedan eller någonting, där det var, jo, det var ju efter VM 18. Så fanns det ju ett läge där att han skulle kunna göra en operation för en liksom skadeproblem som då skulle liksom åtgärda någonting. Men Umtiti vägrade göra den. Och det slutade i att han då har, ja, i princip sen VM 2018 gått omkring och haft skadeproblem konstant. Och det här har ju blivit ett problem såklart. Och jag tycker faktiskt att för Milan då, om vi går tillbaka till originalfrågan i den situationen. Du ska ersätta en långtidsskadad mittback i Simon Kjær. Varför ta in en mittback som knappt är liksom, ja, alltså knappt matchuppvärmd och dessutom riskerar att, ja, gå sönder igen efter två matcher typ. Bättre att ta någon som du vet håller. Och absolut, Umtitis kommer ju, det skulle kosta också i lön. Sen skulle det vara jättebilligt att få, Barcelona är ju desperata att bli av med den löneposten. Så att såklart det skulle gå att lösa dem om man vill, men jag vet inte om det är rätt väg att gå. Så, tyvärr, för att det var en fruktansvärt bra mittback, ja, i princip fram till VM 2018, och sen har det gått ut för.
Utav analyser. Tusen tack för att du var med, Makoto. Tack alla ni som har lyssnat. Nu tar vi helg. Premier League-podden är tillbaka på måndag. Sillepodden är tillbaka nästa vecka också. På återhörande.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.